Välkommen till Gångbad Online-podden. I den här podden nördar vi ner oss i allt som handlar om gång, gångbad och ljudvibrationer. Jag kommer bland annat intervjua människor som alla, precis som jag själv, älskar gångbad. Älskar du också gångbad? Välkommen att lyssna, du med. Välkommen till Gångbad Online-podden. Podden för dig som älskar gång, gångbad och ljudvibrationer. Jag heter Frida Helsing Olsson och med mig som gäst idag har jag Karin Gibson. Karin, hon är soundhealer, poet, musiker, yogalärare och författare. Hennes yogiska namn är Anand. Karin håller soundyogalärarutbildning, healing power of sound, yogaretriter, befria röstenkurser och är skapare till Sarasvati-kören. Hon bor i Geijerslund väster om Nora och har kurser och retriter på Nyhyttans kurort. Hennes böcker heter Tacksam och Från offer till självinsikt. Och hon släpper snart nästa bok, Allt är ett. Det är jättefint att ha dig med i den här podden, Karin. Du är varmt välkommen och jag ser verkligen fram emot att intervjua dig.
Och tack Frida för att jag får vara med. Jag tycker det är så himla roligt att höra de här samtalen, verkligen. Några av dem, det har kanske bara varit tre, eller?
Det har varit tre hittills, ja.
Ett precis. Par av dem har jag ju träffat en hel del och Bea har jag ju spelat med mycket. Och sen kommer det, Birgitta har jag inte träffat personligen och det är ju jätteroligt att få höra andra som håller på med samma sak som en själv och deras väg.
Ja, det blir så tillgängligt att kunna lyssna på historier så här digitalt, ja. Och träffa människor på det sättet också.
Jättefint.
Det förenar oss, vi som har lite samma nisch.
Precis, och sen kan det kanske också inspirera många andra som kanske inte har kommit igång än eller precis har börjat.
Ja, det, så tänker jag också att det är... Att det blir som en community som stödjer gångbadare och soundhealer i hela Sverige på olika sätt. Och att just att ta del av varandras berättelser är så viktigt.
Mm.
Och, ja,
ja jätterolig idé, verkligen.
Ja, vad roligt att du tycker det.
Mm.
Jag blev så nyfiken på Sarasvati-kören.
Jaha.
Vill du börja med att berätta om den?
Ja, den ligger ju... För tillfället nere nu då förstås med anledning av corona och vi hade lagt ner lite grann redan innan men kommit överens om att vi skulle ta upp det igen så att det kommer nog att bli så när vi får tillfälle till det. Men vad jag kan säga kort om det är ju att det är ett antal kvinnor och två män här med också. Men det roliga med den här kören det är ju att det är människor som jag har träffat i olika sammanhang och som säger att de inte kan sjunga och som, nej jag kan inte sjunga och de tycker det är obehagligt att lyssna på sin röst till och med. Mm. Så det har varit många sådana kvinnor med och även faktiskt många utbrända kvinnor som har liksom funnit sin... tillflyktsort till Sarasvati-kören och det har verkligen lyft dem. Man ser hur det brinner i ögonen på dem och sprudlar ur hjärtat faktiskt. Så att det har varit fantastiskt roligt. Men framförallt så är det här att det har varit då kvinnor som någon gång kanske under sin skoltid har fått höra men att du kan sjunga lite svagare eller du kan bara mima eller såna här saker. Och sånt etsar sig ju fast i en människa verkligen så att man tänker att jag ska aldrig mer öppna munnen. Och det har de gjort i de här sammanhangen då. Så det har varit den största behållningen för mig att se hur de har öppnat sig så. Nu jobbar vi ju lite grann också med rösten, med röstvård men också att komma över såna här blockeringar som det här kan innebära då, i de här sammanhangen.
Mm.
Ja, sen har vi har faktiskt, det är några stycken ganska vana sångare med så vi har fått till så att vi har kunnat sjunga både tvåstämmigt och trestämmigt och vi har haft några konserter, fredskonserter och ett par konserter i kyrkor och sådär.
Ja.
Det har varit väldigt uppskattat och upplyftande måste jag säga.
Ja, fint. Ja, jag tänker att det är verkligen läkande att få använda sin röst och ge uttryck genom rösten. Och just det där, jag har också träffat många människor som just berättar, precis som du säger där, att de har fått hämningar i sin röst på grund av när de var små, till exempel i skolan, så är det någon lärare som har sagt att nej, du får stå långt bak, eller nej, men du får nog gå ut när de har haft kör och så där. Så att det blir ju ett trauma såklart
Ja, det
som
gör
sätter
det.
sig, och så får
Absolut.
frigöra det. Ja. Jag har sett ett klipp när du står framför en kör och ni sjunger mantrat Om Namah Shivaya i en
Ja.
kyrka.
Ja.
Är det Sarasvati-kören
Ja.
som sjunger det? Ja.
Det är det. Och sen har
Så
jag ju
fint.
då hyrt in några musiker till de här tillfällena när vi har konserter. När vi har sådana
Ja.
konserter, annars är det i mindre form så räcker det med en gitarr och bara rösterna så.
Ja, ja. Och vad fint att få komma in i kyrkan, tänker jag, och sjunga mantra.
Det är underbart och jag tackar verkligen de. Det kanske bara är en kyrka. Jag tänker på att jag har faktiskt spelat gång i kyrkor några gånger också. Men det är verkligen. Jag känner mig tacksam till de som har släppt in oss i de här fallen. Och att de har varit så vidsynta och öppna och intresserade också av någonting som skiljer sig från det de själva gör, så att säga.
Ja, det är fint att man kan
Ja,
mötas över
verkligen.
olika gränser
Ja.
så.
Och det har ju varit så, de har ju sett också då att det har kommit jättemycket folk. Det har ju varit fullt i kyrkan. Här i Nora kyrka hade vi också en liten gångsession vid något tillfälle med toning efteråt. Och det var ju fullt i kyrkan. Så att de ser ju att det finns ju ett vaknat intresse för det här också, lite annorlunda.
Just det. Vad innebär att ni hade toning
Ja,
i
men
kyrkan?
du har kanske hört talas om Marie Bergman, att hon har toning uppe i Katarina kyrka i Stockholm. Det innebär att församlingen är med helt enkelt. Vi börjar sittande i församlingen och bara tonar på en ton, en vokal. Och utvecklar det där mer och mer. Och till slut reser sig alla upp och börjar gå runt i kyrkan och kommer fram till altaret. Och där vänder vi oss i olika riktningar och tonar olika vokaler. Det är väldigt starkt och berörande faktiskt.
Det förstår jag. Vad fint. Ja, du har ju gjort mycket musik och en stor del av den musik du gör, om jag förstår det rätt, är ju mycket mantran. Och därför tänkte jag fråga dig om du kan berätta lite mer om just mantran, för jag tänker att alla som lyssnar kanske inte är bekanta med vad mantra är och vad används det till, vad kommer ifrån, hur fungerar mantra?
Ja, mantra är ju som en yogisk definition på mantran. Det är ju att man betyder sinne och tra betyder beskydd. Att vi ska beskydda vårt sinne ifrån tankar kan vi säga, sånt som hela tiden pockar på i sinnet. Och ett mantra kan då avleda tankar och känslor och koncept då, om man nu fokuserar på det. Men jag använder inte, måste jag säga, för egen del och inte i mina kurser och utbildningar heller mantran på det sättet längre.
Okej,
Nej,
nej.
utan jag använder, för det första så i första hand använder jag mantra för att jag tycker att det är meningsfulla ord och stavelser till mina egna kompositioner. Alltså det är meningsfulla texter och enkla texter som alla kan vara med och sjunga omedelbart oavsett vilket land man kommer ifrån. Det behövs ingen inlärning, inga papper, ingenting. Så att, men det andra jag tänker på när det handlar om mantran, det är väl mera det att de kan hjälpa oss att förändra tillstånd i vardagen och i livet, så att säga. Så att man kan sjunga ett mantra som Om Gamgana Patayena Maha till exempel, så kan det hjälpa oss att ta bort blockeringar. Det är ju the remover of obstacles, Ganapata, som är en variant på ordet Ganesha. Och ja, men har man då någon speciell issue runt omkring någonting i livet och känner att det föreligger hinder för att jag ska uppnå det, då kan man använda mantrat i det syftet.
Just
Men också att mantran, speciellt när man sjunger mantran och speciellt när man sjunger många, det är ju det som jag har
det.
som min huvudgrej på alla mina kurser och retreater, att vi sjunger många. tillsammans. Just. Och det är det som lyfter. Det lyfter verkligen både de här då texterna och melodierna och våra röster tillsammans. Det lyfter hela, alltså oxytocin och allt vad det nu är börjar flöda. Man känner verkligen det. Och det är så roligt det här, för att jag tycker att jag kan lägga ner mycket liksom planering på kurser och på innehåll på kurser. Men ofta så säger människor efteråt, åh, det var sången. Det var sången som var så här. Då tänker man, ja, många gånger så att man, ja, ska väl kanske bara ägna mig åt det då. Och det roliga, ännu roligare är, det är ju när jag har skrivit att det kommer att ingå sång som i en helg som heter Lek till exempel. Då kommer människor först till mig och så säger de så här, du, jag ska bara tala om för dig att jag kan inte sjunga. Bara så du vet det. Liksom. Och sen är det oftast de som när kursen är slut kommer och säger, åh, sången var det bästa. Oh, ja, det är fint. Härligt.
Ja. Men du sa där i början, när vi började prata om mantra, att du, förstod jag det rätt? Du hade ändå tagit bort mantra.
Nej, jag har inte tagit bort mantra, men jag använder dem inte som meditationsmetod längre. Jag använder för egen del då, och i mina kurser och i mina vanliga yogaklasser så använder jag i stort sett bara inåtvändande stilla meditation. Jag kan guida in i meditation och in i awareness och stillhet och tystnad.
Mm.
Den så kallade direkta vägen som man säger. Och då behövs egentligen inga redskap för den direkta vägen. Men jag absolut, jag använder ju mantra på det sätt som jag har sagt fortfarande väldigt mycket. Så att
just det. Ja, när jag tänker på dig så tänker jag på sound healing. Mm. Ja, du är ju en sound healer. Och jag skickade några länkar med din musik till min man som också är musiker. Och han sa samma sak, han har ju inte träffat dig eller känner till dig sen innan så som jag gör. Men han sa samma sak, att jag träffade honom, din röst och din ton, den energin i din...
Vad fint, tack.
Ja, i din musik träffade honom. Vad är sound healing? Vad innebär sound healing?
Ja, men jag skulle egentligen inte vilja kalla mig för sound healer. Alltså, jag kan berätta vad jag menar att det är i så fall. För att jag använder ju ljuden och sounden så som de som har varit med här tidigare i podden har berättat. I gångbad och i gångavslappningar. Men även då i enskilda behandlingar till exempel så använder jag ju alla sound. Men jag använder... den också, jag använder också ljud som ett medel för att öka närvaro och medvetenhet. Så att jag använder dem då som att man inte bara hör ljuden utan också verkligen lyssnar på dem. Var i kroppen upplever jag att de vibrerar? Var upplever jag sensationer som de här vibrationerna framkallar? Och liksom guidar människor in i att vara fullständigt närvarande i ljudupplevelsen. Mm. Och när sen ljuden tonar ut, att man då också lägger märke till det tomma spacet som alla ljud och vibrationer har uppstått i. Och det här tomma spacet är ju det enda som är kvar sen när ljudkällorna har tonat ut. Och den tystnaden, den har ju varit här hela tiden som en bakgrund till ljuden. Mm. Och genom att använda ljuden på det här sättet så då skapar man ju en guidad meditation utan ord, kan man säga. Som jag känner själv är den högsta formen av meditation.
Mm.
För här kommer vi i kontakt med det här ohörbara inre ljudet, det som kallas för nad. Och det som beskrivs också i ordet anahata, som betyder the unstruck sound. Eller som har beskrivits som det ljud som uppnås när man klappar händerna med en hand. Ja. Mm. Så det är ett sätt som jag använder gången på i medvetandehöjande syfte, eller ljuden på. Men sen använder jag dem också terapeutiskt. Dels då när jag har enskilda behandlingar, vilket jag nu inte har haft på länge tyvärr, men också när det handlar om att låta sin röst få uttrycka olika känslor som vi härbärgerar i kroppen. När vi har till exempel känslor av sorg och ilska, ja, rädsla, och, ja, men också glädje och lycka förstås, då är det ett fantastiskt tillfälle att ställa sig vid gången till exempel. Nu pratar jag för egen del först nu som gångspelare, om jag nu har de här känslorna som väcks i mig. Och bara ljuda tillsammans med gången. Låta den få, ja, guida en inåt. Och liksom leta sig in i varenda liten vrå där det kan gömma sig någon rest av något gammalt som behöver komma till ytan. Så jag använder gången på det sättet även, ja, dels med mig själv då, men även på kurser och retriter jag har. Där vi jobbar lite grann med såna här saker, med självkännedom av olika slag. Det var till exempel en kvinna som hade varit med vid många tillfällen när vi hade jobbat med självkännedom. Och hon kom alltid till en viss gräns. Liksom. Och där låste det sig för henne. Men då föreslog jag en dag att hon skulle komma och ställa sig vid gången. Och uttrycka vad hon kände tillsammans med gången. Så först så spelade jag lite försiktigt och mjukt. Och då kom hon i kontakt med en sån här gammal sorg, hörde man. Som lät som ett, ja, lite gnyende ljud. Så där. Och sen övergick det här till liksom en stilla gråt. Och när jag började spela mer kraftfullt på gången, ja, men då kom ilskan underifrån. Som låg under den här sorgen som hon kände. Och fick hon uttrycka den tillsammans med gången. Och när det här sen började mattas av, så, ja, men då började jag spela mjukare igen. Och det mynnade ut i att hon bara började nynna en okänd melodislinga. Liksom. Det var så fint. Det var ju många människor där och bevittnade det här, så att säga. Så hon och gången pratade med varandra på det sättet. Och när jag kände att hon var öppen för en kommunikation där med gången, så började jag använda flummis. En sorts liten boll som man kan dra på gången över. Och så drog jag med flummisen, eller ja, kanske använda uttrycket drog. Och hon svarade och härmade det här ljudet. Och jag använde olika storlekar, det var mörka ljud och ljusa ljud. Och fick henne att använda sin röst på det här sättet. Det blev en sån här call and recall ungefär. Där hon och gången pratade med varandra. Ja, det var ett sånt där hallelujah moment, kan jag säga.
När, vilken fin berättelse.
Människor satt bara... Alltså, man är ju inte bara ett vittne till det här, utan man går ju verkligen in och känner det här i sig själv. Alla var ju jätteberörda efter det här.
Ja, och jag tänker också att det är väldigt fint att du kan skapa den tryggheten i en grupp. Att människor kan öppna sig på det sättet. Och liksom hålla den, det spacet brukar man ju kalla det, men hittar inget annat ord. Men det är ju väldigt fint att det finns sådana platser och sådana människor som man kan få hjälp av och släppa taget.
Jo, det är väl det första man måste skapa, ett sådant klimat med en grupp som man har. Ett trygghetsklimat, så att säga.
Ja, precis. Jag har ju förstått det som att du har ju haft musiken med dig ända sedan du var liten. Om jag har förstått det rätt också, så din mamma Gertrud, hon har varit en inspirationskälla musikaliskt. Och jag tänker att det kanske inte var så mycket mantra och gång och soundhealing när du var liten. Hur såg musiken och ljudet ut i ditt liv då? Jämförelsevis med nu. Vad kommer det ifrån? Ja. Eller vad var grunden?
Jag kan säga att när jag var liten, alltså min mamma, vi är sex syskon, men hon ägnade väldigt mycket tid åt mig just när det gällde sång. Jag vet inte varför, men hon var ju lärare hon också, som vi alla är i vår familj och släkt. Och hon kom hem, jag vet, när jag var 3 år, jag har minne av det här faktiskt, 3-4 års åldern. Hon kom hem på sina luncher. Och åt, och sen sjöng vi i 20 minuter. Jag älskade att sjunga tvåstämmigt med min mamma. Det var alltså höjdpunkten på dagen när hon kom hem på lunchen. Och det var inga andra syskon hemma. Så det var bara hon och jag och sen någon barnflicka eller vad det nu var för någonting. Så upp till kan säga, ja, 12-13 års åldern så hade hon otroligt stor betydelse för min musikaliska utveckling. Men sen så hände det någonting som inte blev så bra. För hon hade liksom förhoppningar om att jag skulle bli operasångerska. Jag har inte alls några anlag för det, men det var hennes förhoppning. Så hon ville att jag skulle börja då. Jag hade redan börjat ta sånglektioner, men hon ville att jag skulle börja åka till Stockholm. Jag bodde i Örebro då. Och ta sånglektioner för en speciell lärare där. Och jag gjorde det, men det var mot min vilja hela tiden. Jag tyckte aldrig om det. Och det var bara ett tvång, så att säga. Och när vi kom hem skulle vi öva. Och jag var bara arg. Jag hade så mycket ilska. Jag ville inte det där. Och då vet jag att hon blev irriterad. Eller hon sa, sjung med känsla, Karin, sa hon. Och det var inte så lätt i det läget. Alltså, jag kunde bara uttrycka ilska då. Så vi hade en sån där gammal, nu ska jag berätta något roligt, en gammal Steinway, eller gammal, det var en Steinway-flygel. Och vid ett tillfälle där hon hade gått därifrån, jag hade så mycket ilska så jag satte tänderna i locket och så drog jag med locket. Och där finns de där, min bror har den här flygeln idag, de här tandbetten finns kvar i locket.
Ja, så var det. Oj, men jag känner frustrationen, verkligen. Att, ja, och desto viktigare tänker jag också att man då kommer till det stadiet där man vill vara fri i sin röst och guida andra till att få vara fria.
Det, det var ju det.
Den kraften
det. Det var ju därifrån det kom naturligtvis. Det var ju. Men sen började jag sjunga lite grann med min bror och sen så kom jag över på ett stadium där jag inte öppnade munnen på 5-6 år. Inte musicerade ingenting. Det var liksom någon form av trots. Jag gjorde mig av med det gamla, så att säga, där då. Sen började jag med det här och gjorde mantrasånger. Hon tyckte om dem, fast hon kunde ju aldrig förstå, min mamma, varför jag inte fortsatte att ägna mig åt det hon hade tänkt sig. Men det blev så här och hon kunde njuta av dem också. Jag sjöng mantra till henne när jag satt vid hennes dödsbädd.
Ja, fint. Ja, och det är klart att hon var ju medskapare till att du utvecklade den delen av din musikalitet.
Så, det finns inget bra eller dåligt.
Nej. Men hur kom gång, mantra och den här delen in i ditt liv? Vad hände?
Ja, men jag kom i kontakt med kundalini-yogan 2004. Och det var en kompis som ringde till mig, så ska du inte vara med, jag har tagit hit en kundalini-yoga. Nej, yoga, vad är det för något trams ungefär? Men jag gick dit och jag fastnade ju på en gång vid första tillfället. Och mycket var det på grund av att vi sjöng mantra då. Det var ju inspelade mantra, men ändå, jag fastnade direkt. Mm. Och sen fortsatte jag ju att gå där i 2 år och sen sökte jag utbildningen då. Så jag gick den mellan 2006 och 2008, kundalini-yoga-lärarutbildningen. Och där, någon gång under den tiden, så kom jag i kontakt med gången. Då var det min lärare där, Bahimat, som spelade vid ett tillfälle. Vi fick lägga oss ner och han spelade på en 36-tums gång, tror jag det var. Det var inte alls så att jag upplevde att jag hade några utomkroppsliga upplevelser eller någonting extraordinärt. Men det jag kände bara när jag låg där, det var, sluta inte. Fortsätt. Mera. Starkare. Mera. Sluta inte. Det var den upplevelsen. Mm. Och den var tillräcklig för mig för att jag sen skulle börja gjorde som Bea där. Jag skaffade först CD-skivor med gång. Och sen, så drogs jag till min första gång då, som var en chow-gång.
Ja. Hur kom den till dig?
Ja, den kom till mig, för då hade ju längtan uppstått efter en gång. Och när jag var på semester nere i södra Sverige någonstans, så var vi i Borås förresten. Vad heter den där? Mm-hmm. Ja, kanske man inte ska säga. Det var en affär där i alla fall. Så
Stengården kanske. Jag tänker, vi säger det. Det är fint att lyfta, absolut, tycker jag.
Så där var jag inne med min vän Lotta, som du känner till också. Vi bodde hos henne då.
Okay.
Och vi var inne där och Jag provade igenom. Hon hade ganska mycket gångar hemma. Jag blev förvånad över det faktiskt. Och jag provade igenom. Jag visste inte vad jag skulle leta efter. Eller vad jag skulle lyssna efter överhuvudtaget. Men det var ju, behövde jag inte veta heller. För den gången kom till mig väldigt tydligt ändå. Utan att jag behövde veta någon bakgrund eller så. Så den fick jag med mig hem och började använda på i mina gångavslappningar. Älskar den där gången. Så jag har ju sålt den tyvärr, men, och det ångrar jag. Det är det enda jag ångrar. Men i alla fall så, jag berättade en liten rolig episod också. För jag hade den med mig uppe första gången jag hade en retreat sen uppe i Öskavi. Och hade den i en avslappning där då. Och jag spelade på ganska hårt på den här gången. Och när jag började tona ut efter avslappningen så sätter sig en kvinna upp. Hon är av finsk härkomst. Och sa, när nästan var slut, panka hårdare! Panka hårdare! Och det var egentligen precis det jag kände när Bahima spelade första gången för mig. Panka hårdare! Sluta inte! Så, och hon, den kvinnan, hon blev ju väldigt betagen av allt som hade med ljud att göra. Hon var med på allting under flera år som jag anordnade här. Så kom den gången in i mitt liv. Och sen har det ju bara växt.
Och nu?
Ja, jag har ju gått samma väg som alla andra. Köpt på mig gångar och sen har jag sålt dem. Och så har jag köpt på nya och så har jag sålt och så vidare. Men jag kommer ihåg. Jag gick ju sen då 2010 den här kursen som Adam och Jimmy anordnade uppe i Stockholm. Med Don Conroe. Den första kursen jag gick med Don Conroe. Då hade ju jag redan köpt den här gången. Och jag vet att på slutet av den där kursen så pratade de om vad man skulle tänka på när man köpte gång och så vidare. Och då sa jag bara nej, och jag som redan har köpt gång. Men då vet jag, då sa de att lugn, det kan inte bli fel. Den gång du har, det är precis rätt gång för dig. Så där fick jag lära mig väldigt mycket under den där första helgen som jag var med på. Och också träffa Don, det var ju roligt att göra det, att ha fått göra det. Och sen vet jag att han sa vid det här tillfället, oj vad jag pratar, vill du komma in Frida?
Ja, det är jättefint. Jag kommer in när jag känner att, när jag känner för det. Nej, ja, prata på.
Att det här var 2010. 2012 sa han, då ska jag bara spela på en gång som heter Maitrean Peace Gong. Från och med det här speciella datumet 2012. Och det tror jag inte han har hållit, men han sa det i alla fall. Och då det var ju min tanke då direkt, en sån gång måste jag ha. Så jag beställde en sån gång från Tom och Abby Soltron då. Och ni kanske har sett den gången, det är en hand på framsidan på den. En ganska liten gång. Och den här handen, den symboliserar den nya Buddha. Då som anses ska komma vara ur av västerländsk härkomst. Men, och så när jag fick hem den där gången, jag var så fylld av förväntan. Och sen så började jag spela på den och bara kände, nej, vad är det här? Det här kan jag inte ha. Och jag verkligen försökte lära mig att spela på den. Jag spelade och jag spelade, men det gick inte alltså. Jag använde den, jag hade den i nästan 2 år, eller ja, ett i alla fall. Och spela på den vid det här tillfället, när han sa att alla gångspelare skulle spela 2012. Men sen sålde jag den. Och det är ju också ganska roligt, för den som köpte den var jättenöjd med den. Hon hade också flera gånger. Till henne passade den. Det var bara så, och till hennes gångar, men inte till mig.
Nej, nej.
Men sen kom ju jag i kontakt med, som jag nämnde här då, de här Tom och Abby Soltron, polackerna som tillverkar gångar. Och jag hade dem här hos mig, tog hit dem till Sverige vid 5 tillfällen att arrangera kurser. De var här och bodde hos mig, och vi hade gångbad här runt omkring och kurser och så. Och sen kom de också hit till Sverige och hade en speciell yogalärarutbildning som Abby hade skapat ett koncept till. Men för att, som tack för att jag tog hit dem då vid de här tillfällena, så istället för att ta ut ett gage för det eller en ersättning för det, så tog jag ut gångar. Så jag har fått fyra gångar, elementgångar av dem. Ja. De två största, de är ju 40 tum, så det är två riktigt stora gångar.
Mm.
Hur är det att spela på fantastiska, dem? De är verkligen fantastiska. Det är som man bara drunknar i de här ljuden. Den senaste jag fick av dem, det var vattengången. Och den har så otroligt mycket olika sound i sig. Så första gången jag spelade på den under en gångavslappning, då sa folk, spelar du verkligen bara på en gång? Och det var så fylligt ljud med många olika övertoner. Ja, fantastiskt. Ja. Och sen har jag också en stor vindgång. Men min lilla favorit... Ja.
Som nej, de också har
tillverkat. Det är en sån här stor guldfärgad vindgång. Men min favoritgång, det är i alla fall, ska jag bara säga också, min Merkuriusgång. Ja. Det är den planetgång som jag har behållit.
Varför är
därför
det favoritgång?
Att den hör ju till halscentrat, halschakrat kan man säga. Så att jag använder den mycket för egen del, men också i kurser och så som jag har. Den är inte så stor, det är en 32 tum, tror jag. Inte så bra på det där med tum hit och dit. Men den gör jag mig inte av med.
Nej, fint.
Och den kan också, jag kan bara som parentes använda som en etergång. Jag hade de här fyra elementen och det var vad Meta Benton sa i alla fall när jag hade honom här vid ett tillfälle. Att det är en jättebra etergång just.
Jag tänkte på det här med din sound yoga lärarutbildning. Vill du berätta lite om den och hur du integrerar ljud till yogan och berätta om sound yoga lärarutbildningen? Ja.
Det är ju som namnet förtäljer då en kombination, en blandning kan man säga av två kraftfulla metoder för helhet och hälsa, upplyftande, yoga och sound. Yogan är ju inspirerad av kundaliniyoga förstås, eftersom jag är det i botten och jag är ju även yin-yoga-lärare. Så att båda de två yogaformerna och den här mem-yogan som jag nämnde förut. Sound-yogan är ju uppbyggd på samma sätt i varje pass. Vi har alltid en meditation först, en uppvärmningsdel, en dynamisk del och en statisk del. Och sen kommer avslappning och mantrasång. Och då har jag ju som intention dels att de här avslappningarna och mantrasångerna, för de som går utbildningen nu alltså, att det ska göras live, alltså till livemusik. Så att jag använder ju bara instrument som vem som helst kan hantera. Det kallas ju för drönare ofta i de här sammanhangen. Drönare, det är ett instrument eller ett instrument kan vi säga som producerar en eller två toner som kan ligga som bakgrund till exempel en mantrasång.
Men är shrutibox och drönare samma?
Man kan kalla shrutibox.
Nej, jag hade inte hört.
Om du tänker i en säckpipa till exempel, så finns det ju en drönarpipa som ligger på hela tiden. Och på den andra pipan spelar man liksom melodierna. Det är samma sak, samma grej här då. Så att man kan ha olika drönare. Shrutibox är en jättebra drönare. Men vi har ju också en synt. Många människor har en gammal synt som står hemma. Man har köpt i förhoppningen att ens barn ska börja spela någon gång. En sån där synt finns det ofta, finns det ju program på. Och det finns oftast någonting som heter synthpad. Det är sånt där spacigt ljud som passar väldigt bra att ha i bakgrunden. Så då kan man bara ha en ton eller två toner. Till exempel en kvint som man kallar då. Kallar det för. Eller en kvart. Det kan man också producera på vilken skål som helst. Låta den vara bakgrund. Låta den vara drönare. Eller två skålar som tillsammans skapar en kvart eller en kvint. Men nu är det ju bara det att de här, man kan inte sjunga vilka sånger som helst till en drönare. För då skulle man ju inte behöva byta ackord till exempel på ett piano eller en gitarr någon gång. Utan då måste det ju vara speciella sånger. Så att då har jag gjort eller komponerat speciella mantrasånger som man kan använda till drönare. Där man bara behöver ett ackord eller en ton. Så på det sättet så kan ju alla ha live musik så att säga i sina klasser. Mm. Och avslappningen går ju alltid ut på att antingen spela gång eller skålar. Eller, ja, det är en uppsjö av instrument som man kan använda på det här sättet. Som drönare, alltså som vem som helst kan hantera så att säga.
För då lär man sig alltså under, man lär sig både att vara yogalärare rent med yoga och sen så ta in de här ljuden tillsammans med rörelserna då.
Så eller, att i yogan sen, kanske inte de första två passen, där använder vi oss av inspelad musik för att känna av det här, att göra yoga rytmiskt tillsammans, liksom andas som en enda stor lunga och så vidare. Men sen tar man ju in då sound, och det finns ju förslag, jag säger förslag nu för det är ingenting som är bundet koncept det här. Det finns förslag till varje pass då, hur man kan använda sig av ljud till asanas för att förstärka asanas. Mm. Antingen kan man ju då, man kan spela på olika sätt till exempel på gången så att man kan guida människor in i en avslappning till exempel i framåtböjar eller man kan skapa energi i bakåtböjar eller mera energetiska asana så att säga. Då spelar man med olika tekniker på gången bara. Så att i passen ligger det då, det kan vara trumma, det kan vara skålar, det kan vara allt möjligt.
Och man lär sig de här teknikerna för att spela på gång också, vad man kan använda till vilken övning till exempel.
Så eller vid varje helg så är det en hel dag ägnas helt åt bara ljud. Så första gången så är det bara gången. Andra helgen vi träffas så är det bara Himalayan Singing Bowls. Tredje gången så kommer vi tillbaka till gången igen och gör precis det du sa nu, så här gång, yoga, tekniker och såna här saker. Så, ja. Och sen kommer rösten och så vidare.
Ja, intressant. Jag tänker på det här med singing bowls. När jag tänker på det också. Det är mycket saker som jag tänker på. Men du spelar mycket på kristallskålar. Säger man väl på svenska?
Ja.
Eller sjungande skålar. Alltså det finns lite olika. Hur använder du det? Har du även privata sessioner med människor där du använder de här instrumenten? Och,
ja, vanligtvis har jag ju det. Men nu har jag faktiskt inte haft det på ett år. Så att, jag hade mitt första yogapass igår. Som jag har inte haft sedan i oktober. Men jag använder mig inte lika mycket av kristallskålarna som jag gör av metallskålarna, kan jag säga. För övrigt så är det också så här, det kan vara bra att notera när det handlar om gångar och instrument, att jag har ju spelat fiol mycket i mitt liv och gitarr, och det är bara att slänga upp på ryggen och gå iväg. Det är inte lika enkelt med gångar och skålar, så att närvarande har ju alla mina instrument uppe i Nyhyttan, utom en gång här hemma och två kristallskålar. För jag kan inte hålla på att släpa emellan och jag är beroende av min man här. Jag klarar inte av att hänga upp dem själv helt enkelt. Så nu står de där. Men jag har alla mina metallskålar hemma. De har jag alltid runt mig, runt min yogamatta. Jag använder dem hela tiden. Jag tonar in till skålar. Jag letar ut... såna här intervaller kallar man det för, mellan olika skålar, kvarter och kvinter och oktaver och sånt här som jag har varit inne på. Och sjunger mantran till det. Jag, när jag sitter i en framåtböj, då använder jag alltid skålarna runt omkring. Liksom och badar i ljudet samtidigt. När jag ligger i vila eller när jag ligger i yin-yoga på så sätter jag skålarna på kroppen. Ja, jag använder dem hela tiden. Och de står alltid framme på golvet här, så att...
Och när det inte är, för jag antar att du har inte haft sessioner och jobbat på grund av coronan. Och när du har det, hur ser om man skulle komma till dig privat? För hur ser en sån session ut?
Man har först ett litet samtal. Och om det är något specifikt man vill ha hjälp med. Vad kan jag hjälpa dig med ungefär? Och här är det ju då viktigt, tycker jag, som healer att lyssna in vad personen i fråga säger och berättar, men att inte gå in i det. Förstår du? Det handlar ju inte om att sitta och tänka, men att det här är inte verkligt, utan att verkligen gå in i och känna och uppleva och känna empati, men inte gå in i att det är sant att personen är sjuk på något sätt, utan att man hela tiden ser personen frisk framför sig. Frisk och energifylld och att man också har den intentionen när man spelar sen. Det kan vara väldigt olika. Det kan vara till exempel bara en klangmassage som jag också har gått en utbildning i med Ina Kornfeldt. Inte en full utbildning, men en del av en utbildning. Och då sätter man ju skålar på kroppen bara. Mm. Det kan räcka med det första gången faktiskt. Och att man också sen efteråt har ett litet samtal om en sharing om vad som upplevdes och så. Men sen kommer man flera gånger, då bygger jag ju på med stämgafflar och med gångar och med trumma. Och, det kan vara vad jag känner behövs hos den här personen för tillfället. Mm. En timme ungefär, sammanlagt med samtal före och efter.
Mm. Finns det någon berättelse som du skulle kunna tänka dig att dela från någon som har varit på sound healing hos dig?
Det första man får höra det är ju att det är väldigt behagligt och att det är väldigt avslappnande. Mm. Och det är ju i de tillstånden som healing kan ske. Det är ju när vi är fullständigt avslappnade och när vi är i ett njutbart tillstånd. Så att det finns väldigt många sådana berättelser. Jag tycker en var ju när jag hade den här sista Healing Power of Sound-kursen. Där hade det hänt saker med alla som var med där. Alltså det var, en hade blivit av med tinnitus, en hade blivit av med höftskador som hon hade gått med i flera år. En med nackskada som hon hade gått med i flera år. Alltså det bara skedde från fredag till söndag det här. I och med att vi var så mycket i de här helande instrumenten och vibrationerna.
Mm. Kan du berätta lite mer om det här med Healing Power of Sound? Vad det är, för det är en utbildning som,
ja, det
som
är
du
det.
Har också, eller?
Nu är det ju så här att roligt nog så växer ju det här så enormt i Sverige med gången. Det sprider sig som en löpeld och det finns ganska många utbildare numera. Så vad jag har gjort nu, jag har egentligen inte den kursen. Jag hade den en gång förra året. Det var från början en kurs i 3 steg, ska jag säga. Men nu finns det så mycket utbildare på olika ställen. Så att jag tog och integrerade, kan man säga, den utbildningen i sound yoga lärarutbildningen. Så den finns, man kan säga att den finns med där.
Okay.
Så. Från början när jag hade den min första gång, då var det ju till exempel bara jag här i Nora som hade en gång av slappningar. Och det var, jag kanske var någon mer som hade yoga, men jag var ju stort sett ensam. Nu är det jättemycket folk här i den här staden.
Och det är ju... Ja. Jag känner igen den berättelsen. Jaha. Det var samma för mig när jag bodde i Norrtälje, att det var i princip bara jag. Men sen, nu är vi många det finns en mening med det.
Och det manar ju till att man skapar nya vägar själv då, hela tiden. Ja, men nu finns det så det räcker här så vi kan täcka det behovet. Då försöker man att skaffa ett nytt, någon ny plats liksom i livet.
Jag har egentligen bara en fråga kvar. Och det är vilka dina inspirationskällor har varit, förutom din mamma då som vi har pratat om. Men om du har någon annan som du vill... Och du har ju tagit upp Metab också och Don. Men har du någon annan?
Inte direkt inom sound healing, det kan jag inte säga. Men, eller jag menar gångspel, förlåt. Men Ja,
nej, men alltså, jag tänker
Nutan och Deva Primal har ju varit
överlag.
De har följt både mig och min man sedan kanske 25 år tillbaka då vi började att lyssna på dem när vi var uppe på så här bara vara kurs i Dalarna, han och jag. Och där började de att spela deras första skivor. Och de tog oss med storm och jag har följt dem. Vi har varit tillsammans med dem en vecka i Costa Rica också och sjungit och så här. Så de har ju verkligen talat till oss, kan man säga. Sen måste jag säga att jag inspireras ju väldigt mycket av några non-dualistiska lärare. Och det kan man väl också säga hör till det här, eftersom jag känner ju att jag själv hela tiden på något sätt, jag vet inte om jag ska säga utvecklas, att jag själv utvecklar nya idéer inom sound healing på grund av det som jag får av de här non-dualistiska lärarna. Rupert Spira till exempel, Adyashanti, Ramdas, Nisargadatta och så vidare. Som jag lyssnar på väldigt mycket. Varje dag gör jag guidade meditationer med dem. Och det inspirerar hela tiden till nytt för mig. Hela tiden. Så för mig så finns det, som jag sa kanske i början också, det är den här direkta vägen, den inåtvändande delen. Men inte bara den inåtvändande delen. Som Rupert Spira till exempel, det handlar ju om, det är ju egentligen det som Vedantan pratar om, den här inåtvändande delen, sittandes i awareness, tystnad, stillhet. Men att sen kunna ta med sig den visdomen som man har fått i den här inåtvändande delen, ut i en utåtvändande del. Där vi kan se att det existerar inte en värld utanför mig, av form, utan allting. Det är därför boken heter som jag har skrivit. Allt är ett. Allt existerar i medvetenheten. Så en liten kort definition på ordet non-duality är att awareness och det som sker i awareness är ett.
Fint. Ja. Jättebra. Det blev ett fint avslut här, tänker jag, på intervjun.
Ja,
så jag
tack
får tacka dig så jättemycket för att du var med och delade med dig av din klokskap till oss. Tack.
Välkommen till Gångbad Online. För dig som älskar gångbad och vill ta gångbadet med dig hem till ditt eget vardagsrum och lyssna med fantastisk ljudkvalitet.